Ja, välkommen till Coronaveckan som gått. Vi är uppe i vecka 33 som vi ska rapportera om. Och numera efter sommaren så gör jag ju detta live också. Det här är ju egentligen bara en uppläsning av det som jag skriver på emanuelkarlsten.se varje vecka. Och som finansieras av ett tusental ungefär som är med och stöttar varje månad med en peng via Patreon. En del uppskattar hellre att få det här uppläst, så därför spelar jag in det både med video och ljud, och så läggs det både live och så kan lyssnas på i efterhand. Men nu så kör vi igång, och så säger vi att varje vecka så sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv. Det här är vecka 33. ...14668 har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är 10 fler inrapporterade dödsfall sedan förra veckan. Efter att siffran över rapporterade dödsfall minskat vecka för vecka, så innebär veckans statistik alltså att det återigen ökar. Antalet är den högsta rapporterade siffran sedan mitten på juli. Men dödsfallen rapporteras ju in med stor eftersläpning, varför det inte går att dra en slutsats att antalet döda ökar just nu. Men det är ju någon typ av trendbrott i alla fall, vad det nu än handlar om. Så var det ju alltså ett dödsfall som rapporterades in förra veckan, och nu är det 10. Vi får se hur det här utvecklar sig. Det är ju minst sagt en bekymmersam trend efter att det har minskat i, jag vet inte hur många veckor och månader i rad som dödsfallen ju har minskat. Men för femte veckan i rad så ökar också smittspridningen. Vi ska se på grafik här för er som hänger med. Jämfört med förra veckan så har den ökat med 26%, och det handlar nu om totalt 5819 bekräftade fall. Det innebär också att incidensen är uppe i 100 fall per 100 000 medborgare, sett över 2 veckors tid. Och då ska vi komma ihåg att när Folkhälsomyndigheten tidigare i somras ville ta bort restriktionerna, så satte man upp en rad olika nyckeltal som behövde liksom uppfyllas för att det skulle ske. Och ett av dem var att det skulle vara färre än 50 fall per 100 000 invånare. Det är en siffra som sedan dess och nu alltså är dubbelt så hög. Och vi ser ju då att smittan ökar, vi ser det på grafen, det är inga enorma ökningar. Vi kan ju se att när smittan vände upp för den tredje vågen här i slutet av vintern kan man säga, så gick det ju betydligt snabbare i början och var också från högre nivåer. Däremot om vi tittar på förra sommaren så ser vi att det var ganska blygsamma siffror innan det sköt iväg rejält. Men då var det ju också en situation där ingen var vaccinerad. Men vi kommer komma in på det senare, att vi har faktiskt just nu i augusti en högre smitta än vad vi hade i augusti förra året, när vi alltså inte hade några vaccinerade. Men som sagt, det finns mycket brasklappar, vi kommer återkomma till det. Smittan ökar i nästan alla regioner, och antalet som testat sig under senaste veckan har också ökat. Det har rimligtvis att göra med att många kommer tillbaka till vardagsrutiner, där man också smittas av andra virus. Förskolor har påbörjats, skolor och arbetsplatser har besökts, och så smittas man. Av de 100 000 som testade sig, vilket är en ökning, vilket vi ser här i statistiken, det har tagit ett rejält skutt upp de senaste 2 veckorna, så var antalet positiva 6%. Det är även de fortsättningsvis de yngre åldersgrupperna, där vaccinationstäckningen ännu är låg, som driver smittan. Även om den faktiskt ökar i samtliga åldersgrupper den senaste veckan upp till 70 år. Det handlar inte bara om att de unga skulle vara mer oförsiktiga eller ovilliga att vaccinera sig, utan också givetvis om att de varit sist ut att erbjudas vaccin, och att det är i dessa åldersgrupper som viruset ju därför kan spridas, eller har i alla fall mycket bättre förutsättningar att spridas. Det blir ju nästan lite stigmatiserande när man ser den här grafiken och ser att det är 20-29-åringarna som sprider, eller som ligger högst när det handlar om incidens, och man läser kanske rubriker om att de går och klubbar och så vidare. Och det kan man ju för sig tycka är oförsiktigt. Men det handlar som sagt också om att de är ju de som sist har erbjudits vaccinet. Men även fortsättningsvis så står alltså de under 40 år för över 70% av de bekräftade fallen. Jag tror att det är exakt 73% eller liknande. Så att det är ju just grupperna som varit sent ut med att få vaccin som viruset fortfarande sprids i och hos. Belastningen på vården fortsätter att öka och det gör det nu för tredje veckan i rad. Det här är ju någonting som vi absolut inte vill se och kanske inte heller hade hoppats behöva se, just eftersom att vaccinet ska skydda oss mot svår sjukdom. Och det gör det, men det ser ändå en ökning. Det totala antalet patienter i all slutenvård i Sverige, det är den här orangea linjen, den har ökat upp till 197 fall. Och det är därmed en ökning med 20% sedan förra veckan. Och antalet IVA-patienter, det är den här med grön linje, det har också ökat med 27%, men det är betydligt färre fall i absoluta tal. Det är 33 patienter som det handlar om som just nu är inlagda på intensivvård med covid-19. Men det ökar alltså 27%. Och det ska sägas då att även om det är en tydlig ökning och det är bekymmersamt, så är det ju väldigt långt ifrån de tidigare nivåerna som det har varit när vi har sett de här olika vågorna, och att inte heller något sjukhus i landet talar om någon typ av krisläge eller egentligen någon större extra belastning. Totalt handlar det om ungefär att 1% av patienterna på landets sjukhus som har covid-19. Men det är såklart oroväckande och bekymmersamt, och fortsätter det här att öka så kommer det bli ett problem. Så vilka är det nu då som insjuknar i covid-19? Under flera veckor så har jag försökt att titta på det här och försökt få klarhet i den här frågan. Men någon löpande statistik släpps inte från Folkhälsomyndigheten. De har släppt en större rapport, en större genomgång tidigare under sommaren. Och man har lovat att släppa inom kort, vad det nu innebär, en uppdaterad kartläggning av så kallade genombrottsinfektioner, det vill säga när människor har smittats av covid-19 men trots att de är dubbelvaccinerade till exempel eller har fått två doser. Men i veckan så släppte Socialstyrelsen en nulägesrapport över hur det ser ut bland de intensivvårdade, och jag insåg i efterhand att det inte handlar bara om att Socialstyrelsen har släppt den, utan den här finns nu på intensivvårdsregistrets hemsida, där man kan själv ta fram den här statistiken och kolla längre tillbaka i tiden över hela sommaren och över hela perioden över hur många som just nu är intensivvårdade som har tagit en eller två doser vaccin eller är ovaccinerade. Och då kan vi se, när Socialstyrelsen visade den här datan på presskonferensen i torsdags, att den senaste månaden, om vi tittar på de som varit inlagda för intensivvård, bara då, inte vanlig slutenvård utan just intensivvård, den senaste månaden så är 75-80% helt ovaccinerade. Vi kan se den grafen här för er som följer med här då, att det handlar om att det ligger ungefär här 75% som är ovaccinerade och som alltså varit inlagda på intensivvården den senaste månaden. I sammanhanget då ska man komma ihåg att en del äldre och sköra inte kan vaccinera sig, såklart. Men tittar vi på de som har fått en fullständig dos, så ligger det på ungefär 10% av de som är inlagda. Och de som är ofullständigt vaccinerade, vilket jag då antar handlar om att man har fått en dos, ligger på strax under det, typ 8% där då. Och då kan man ju tycka att det är väldigt konstigt att det är 10% av de inlagda, det vill säga ungefär 3 personer skulle det vara just nu då, som är fullständigt vaccinerade som ändå läggs in. Men det har ju att göra såklart med att dels att det finns genombrottsinfektioner som vi talar om. Det är inte ett 100% skydd. En stor studie visar nu till exempel att den som har Pfizers skydd är drygt 40% skyddade från att få viruset överhuvudtaget, men upp till drygt 80% att bli skydd mot svår sjukdom. Men det innebär ju fortfarande att det finns ett utrymme där att bli drabbad av svår sjukdom trots att du är dubbelvaccinerad. Och är du lite äldre, har du andra underliggande sjukdomar, så kanske det räcker med en lättare infektion för att du ändå ska hamna på intensivvård. Så att det är ju ingenting som vi kan 100% skydda oss mot, såklart. Men om man tittar på den här statistiken, grafen då, hur det ser ut i intensivvården just nu, mixar det med också att den informationen eller faktan att medelåldern bland de intensivvårdade sjunkit ner till 47 år, så är det ju ändå tydligt vilken viktig effekt vaccinet har haft hittills i Sverige för att skydda framförallt då de äldre, men de sköra generellt från svår sjukdom och död. Det ska också sägas, den här bilden har skickats runt lite i veckan, den här bilden från Socialstyrelsen om hur många vaccinerade som är på intensivvården. Det som inte riktigt framgår här, det är ju hur riskerna fördelar sig. I diagrammet här så framstår det som att risken att hamna på IVA är lika stor med en dos vaccin som med två doser vaccin. Men det som diagrammet då missar att ta hänsyn till eller visa är ju storleken på de båda olika grupperna. De fullvaccinerade är ju drygt hälften av Sveriges alla vuxna idag. Jag tror att det är, om vi går ner och kollar det, så kan vi se exakt siffra. Det är 58,5% av alla vuxna idag. Medans då de med bara en dos är ju, ja, en hälften så många kan man ju säga. Det är en väldigt liten grupp. Det är ju, eller en tredjedel kanske det blir till och med ju. Totalt är det väl 81% nu då som har vaccinerats med minst en dos. Så att glappet är mellan 50 och 80 blir ju en betydligt mindre grupp. Men att grupperna i det här diagrammet är procentuellt lika stora innebär ju alltså i praktiken att risken för dem med en dos är betydligt högre att hamna på IVA än om du har två doser, eftersom den gruppen då ju är mycket mindre än den med två doser. Likaså är givetvis risken ännu mycket högre därmed för de helt ovaccinerade, eftersom den gruppen är ännu färre i absoluta tal. Så jag vet inte om ni hängde med på den matematiken, men om ni går in och klickar så finns det en tv-spelsutvecklare som har gjort den här matematiken på ett väldigt pedagogiskt sätt, tycker jag, som jag länkar till. Men det ska man ha med sig såklart. Att vaccinationstäckningen inte hunnit längre och att skolorna nu dragit igång indikerar att smittan kommer nå en fjärde våg i höst, tror experter. Och man kan väl säga nästan att den har kanske nått redan en fjärde våg. Vi är i början av den i alla fall. De muterade mer smittsamma deltavirusen som nu helt dominerar i Sverige har gjort att smittan både i Sverige och resten av världen är högre nu än i augusti förra året, som vi nämnde tidigare. I veckan hittades också ett nytt muterat virus i Uppsala, en slags underversion av deltaviruset. Viruset är ovanligt i världen, jag tror att det bara finns ett 400-tal fall hittade i världen, eftersom att det är svårt att sekvensera eller undersöka eller helt enkelt få fram och diagnostisera, men också farligare än, eftersom det är bättre på att infektera den vaccinerade. Två av de sex smittade i Uppsala var fullvaccinerade och när Uppsala ville smittspåra sa Folkhälsomyndigheten nej, vilket har lett till viss uppmärksamhet i veckan och också en skärpning av rutinerna, vad jag läst mig till från Folkhälsomyndighetens håll. De planerade lättade restriktionerna i september kommer alltså sannolikt att få skjutas på framtiden, även om det inte är direkt uttalat eller utlovat, men så som det ser ut nu så är det väl svårt att tänka sig någonting annat. Samtidigt så bedöms inte situationen som så allvarlig just nu att vi kan vänta oss skärpta restriktioner. Det är ju kanske snarare en balansgång här hur man ska hantera den situationen som vi är i, där vi alltså har en ökad smitta men där vi inte direkt ser en lika stark korrelation som tidigare med att det också ökar antalet på vårdinstitutioner eller att det leder till lika mycket svår och allvarlig sjukdom eller död. Vi får se hur det utvecklas i de här veckorna nu när vi såg dödstalen öka. Men frågan är om regeringen ens kommer att ha något mandat att införa några sådana här snabba restriktioner. Riksdagen, eller förra veckan så berättade ju regeringen att de ville förlänga pandemilagen till, ja, några månader i alla fall, jag kommer inte exakt ihåg vilket datum det var, men riksdagen säger att enligt en rundringning som public service har gjort här att de inte vill godkänna den önskan, man vill istället ha olika begränsningar för att den inte ska bli så långvarig. Däremot så har det i veckan talats en del om hur man kan göra för att hindra smitta i skolmiljöer, skolorna som nu har börjat. I veckan har det rapporterats om så kallade gurgeltest som kan vara mer effektiva än de här snabbtesterna, antigentesterna. Och samtidigt har lärarfacket också gått ut och önskat att även 12-åringar ska få vaccineras. Det är en fråga som säkert kommer bli allt hetare. Vi går vidare till vaccin då. 6 611 857 har nu fått minst en dos vaccin. Det är 81,1% av den vuxna befolkningen. Och 5 156 000, det är 58,5% av den vuxna befolkningen, är fullt vaccinerade. Siffran på antal som fått minst en dos är lägre den här gången, alltså den här siffran på 6,6, än förra veckan. Eftersom Folkhälsomyndigheten förra veckan även räknade in 16-17-åringar i det talet. Och de är ju inte vuxna, och eftersom de inte tillhör då den vuxna befolkningen så har de nu tagits bort från statistiken och istället särredovisas det. Och då kan vi säga att 147 742 av alla 16-17-åringar har fått minst en dos vaccin, och det är 42% av alla i den åldersgruppen. Och 7481 i samma åldersgrupp är fullvaccinerade, det är bara 2,1%, vilket inte är så konstigt ju, eftersom att det har inte gått så lång tid för 16-17-åringar att få vaccinera sig. Att gruppen då är så välvaccinerade trots att de haft så kort tid på sig visar dels på god vaccinationsvilja, men också på att i statistiken så räknar man in vissa 18-åringar som ju haft möjlighet att tidigare vaccinera sig. Krångligt det där, men skitsamma, det är så det har blivit i alla fall. Totalt har i alla fall 11 924 000 doser nu delats ut i Sverige. Det är 500 000 doser fler än förra veckan, och det innebär att det ligger kvar på ungefär samma nivå. Vi kan se på grafiken att det är de med dos 2 som har prioriterats, och det har avtagit lite med dos 1 under de senaste veckorna. Allt fler röster höjs för att Sverige ska införa covidpass, alltså ett slags vaccin. Bevis för att man är vaccinerad, och att det ska införas på restauranger, köpcenter och andra miljöer. Samtliga SHL-klubbar, alltså hockeyklubbar, vill att det ska införas så att de kan fylla ut arenorna med mer publik inför säsongen som drar igång. Och en ny undersökning visar att en majoritet av svenskarna skulle vara positiva till ett sånt krav. Men däremot så har det ju lett till stora protester i de länder runt om i Europa där man har infört de här sakerna. I Frankrike till exempel så införde man ju det i, ja, det var ju flera veckor sedan man gjorde, och det har ju lett till flera stora protester, så som det i och för sig alltid är i Frankrike när någon typ av politiskt beslut ska tas kanske. Men det är kontroversiellt, och jag tror att vi kan räkna med en ganska stark debatt kring det här. Regeringen säger sig vara öppna för den här tanken på covidpass, men att det är komplicerat. Så jag tycker kanske att debatten hittills har varit ganska lite fokus på hur komplicerat det är. Jag håller på att skriva en text om det här under dagen, men kort sagt kan man ju säga att Sverige aldrig har haft någon typ av den här typen av indirekta påtryckningsmedel inför att ta vaccin eller inte, utan det har alltid varit väldigt frivilligt, och man har byggt upp ett förtroende hos befolkningen som gör att svenskar är de kanske bäst och mest välvaccinerade befolkningen i hela världen, i alla fall en av de mest. Om man räknar från 80-talet så tror jag att 95% av alla barn är vaccinerade mot mässlingen och påssjuka och röda hund, trots att det inte finns några krav eller tvångsmedel alls egentligen. Och det här indirekta tvångsmedlet som då skulle kunna utesluta en ganska betydande del från restauranger eller från kulturevenemang och så vidare skulle ju kunna rucka på det, och kanske också radikalisera den gruppen som då är mot vaccin av vilka skäl det nu kan vara. Och utöver det så är det såklart problematiskt för de som inte kan ta vaccinet av allergiskäl eller någonting annat. Den här debatten kommer vi säkert att få höra mer av under de kommande veckorna. Det blir också viktigt, givet att vi som är vaccinerade och tycker att vi har fullgjort vår plikt vill känna frihet nu och återgå till någon typ av normalitet. Så vi kommer nog höra mer i det, om det. Nyheter i korthet till sist. Johan Carlsson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, kommer att fortsätta på sin post fram till 28 februari. Det är förlängt tills dess. Carlsson ska ju gå i pension, och därför har regeringen letat efterträdare, men på grund av regeringskrisen så har arbetet fått skjutas upp, och ersättare förväntas vara klar i slutet på oktober. Antalet anställda i Sverige ökade 1,5% under årets andra kvartal, vilket var en besvikelse för analytiker som hade väntat sig att Sverige skulle vara tillbaka på samma nivå när det gäller antalet anställda som innan pandemin i det här laget. Nu förväntas därför ökningen komma snabbt istället under den sista tredje kvartalet. Högskoleprovet i höst kommer återigen att få skrivas av färre än vanligt för att minska smittspridningen. Max 40 000 personer födda 2002 eller tidigare kommer få skriva. Rekordmånga barn har ringt BRIS i sommar. Det kopplas samman med pandemin men kan också ha att göra med utökade öppettider, meddelar BRIS. Vanligaste ämnen är ångest för barn som ringer in. Samtal om självmord har ökat också med 52% på ett år. Norge inför också åter karantänkrav för svenskar i takt med att smittan har ökat här. Det innebär att alla som inte vaccinerar sig eller kan visa upp att man haft infektionen behöver sitta i karantän. De över 1000 utländska bärplockare som befinner sig i Sverige och säsongsarbetare kommer att erbjudas vaccin. Tidigare i sommar så skedde det lokala utbrott bland just bärplockare och nu så kommer alltså Sverige erbjuda dem vaccin. Och 1,5 år in i pandemin så har Business Insider gjort ett längre reportage om hur det gått för Sverige. Tidningen som får ganska stor spridning på sina saker och genomslag också. Och man kan väl sammanfatta att de konstaterar att det har inte gått särskilt bra. Får man läsa allt det här länkas så är det mycket tydligare inne på emanuelkarlsson.se. Där jag då varje vecka sammanställer allt det här för er som vill ha koll och inte läsa nyheter varje dag kanske, men ändå få en överblick, och då kan du göra det antingen med att läsa eller lyssna på de här sakerna. Tycker du att det är bra och nyttigt för dig så får du hemskt gärna stötta så jag kan lägga tid på det här och fortsätta bevaka det. Det gör du via patreon.com/Emanuel Karlsten. Tack så mycket för att ni har lyssnat, och ta hand om er, var försiktiga där ute.